jag tänker att man ska ge sig själv det man vill att andra ska ge en. Att det är ändå den här grundläggande saken. Att, alltså att lära dig att ge dig själv beröm när det går bra. Tänka positivt. Att träna din hjärna på att berömma dig själv. Tänka positivt. Jag tog inte med det, men en sak som jag jobbar med, det är att göra en höna av en fjäder när det är någonting positivt. Istället gör vi tvärtom. Va? Våra hjärnor är inställda på fara. Och vi har fått mycket kritik. Och det är så när vi är vuxna. Att vi, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom, som en finsk psykiater säger. Men du måste fixa den själv. Du är vuxen nu och du måste själv ge dig den här. Bli lyssnad på om du inte blev det när du var liten. Eller omfamna dig själv. Eller trösta dig själv. Eller allt det där som du skulle behöva. Och träna på det.
Hej och hjärtligt välkommen ska du vara till ytterligare ett avsnitt i podden Kick-Ass Kommunikation. Och som vanligt höll jag på att säga, så bjuder vi på en spännande gäst. Detta avsnitt är inget undantag, tvärtom. Och vi ska möta en person som har skrivit en bok om att våga ta plats, och hon coachar och utbildar personer, framförallt kvinnor, till att våga ta mer plats, framförallt i yrkeslivet. Jag tycker vi hoppar rakt in i detta spännande avsnitt. Varsågod! Så var det dags att spela in ännu ett avsnitt av podden Kick-Ass Kommunikation. Och som vanligt så har jag ju lyckats att få hit en väldigt spännande gäst igen. Jag är själv väldigt nyfiken på vem hon är, och jag kan avslöja nu, hon har skrivit en bok som jag har lusläst. Den ska vi ju såklart ta upp. Då vill jag ju såklart på en gång presentera och hälsa varmt välkommen avsnittets gäst. Karin Jordås, varmt välkommen till podden Kick-Ass Kommunikation.
Tack snälla Pernilla, jag är så otroligt glad att få vara här och få vara här med dig.
Ja, jag är säker på redan nu, känns i hela kroppen, det här kommer bli ett jättebra avsnitt. Ja Karin, du är ju ledarskapskonsult och coach till vardags, ja, kan man säga, ja, när du inte är med i poddar och så. Jag undrar lite så här, kort om din bakgrund. Vad fick dig att vara där du är idag?
Ja, nej, men jag utbildade mig ju till lärare, högstadielärare. Så jag är ju svensk och SO-lärare från början.
Jaha.
Och anledningen till att jag valde det yrket var att jag blev så otroligt uppmuntrad av en lärare som jag hade i skolan och som var svensklärare. Och hon kunde liksom krypa förbi mig och säga, åh vad du skriver bra Karin, och vad duktig du är. Och det här vet du, att verkligen uppmuntra en ung människa, men att uppmuntra människor överhuvudtaget. Det tror jag väldigt mycket på. Så att jag jobbade som lärare i utsatta områden i många år. Och sen var jag intresserad av förstås att bli ledare. Jag har alltid varit ledare. Jag är ju sen som var elevrådsordförande liksom från jag var 12 år. Så att jag blev biträdande rektor. Och så vill man bestämma själv, måste man bli rektor. Då blev jag rektor i ett tufft område. Jag tyckte det var väldigt kul. Men jag ville också gå vidare. Och sen var jag då generalsekreterare på en ideell organisation som både var i Sverige och internationellt. Och som hade näringslivet som uppdragsgivare, som satt i styrelsen.
Ja.
Och som också beskyddades av drottningen. Så det var liksom en annan värld. Så man kan säga att jag har jobbat i utsatta områden. Och jag har också jobbat med toppnäringslivet. Och alla de erfarenheter och det jag har lärt mig då, alla kurser jag har gått, vill jag liksom omvandla till att stötta och hjälpa andra. Och ledarskap är svårt. Det är därför jag håller på med ledarskap.
Ja.
Jag tycker det är svårt att lyckas som ledare. Och det är svårt att leva upp till krav. Och det är svårt med gruppdynamik. Så jag tror att det är det som gör att jag tycker att det är så spännande. Att, att det är utmanande.
Ja, verkligen.
Inte alls så där lätt som att skriva ner bara några tips. Och så kommer det gå bra hela tiden.
Nej, just
det. Utan det händer ju så mycket i grupper.
Ja, verkligen.
Och det är svårt att matcha det.
Ja.
Så att det gjorde att jag också ville intressera mig kanske särskilt extra för kvinnor. Och det har att göra med att, ja, du vet ju nu, det är ju mindre än 10% kvinnor som är börs-vd:ar. Och att bli högste chef, det är ju att gå mot kvinnorollen. Och det är fortfarande så att vi värderar kvinnor lägre än män. Det sitter kvar det här tusenåriga förtrycket. Och det jag tycker är mest deppigt, det är ju att kvinnor har flyttat in det, internaliserat det inom sig själva. Mm. Så att min mission nu är ju verkligen att ge kvinnor kraft och mod. Mm. Både att må bättre, men också att hitta sig själva och våga ta utmaningar och positioner.
Ja.
Det var ett långt svar på din fråga.
Ja, men ett väldigt intressant svar får jag säga. Och den här podden vänder ju sig i första hand då till en bransch som består av... Jag tror att det är Arbetsförmedlingen jag har läst det. Som har konstaterat att kommunikationsbranschen består av 70% kvinnor och 30% män då. Så det är ett väldigt kvinnodominerat yrke. Och ja, du har ju, jag avslöjade det här lite i introduktionen här, att du har ju skrivit en bok som heter Ta din plats.
Ja.
Och jag tycker faktiskt att det är ett himla bra tema för det här avsnittet, för jag känner att vi i den här branschen, vi behöver också lära oss att ta vår plats. Det är ett yrke som är hårt drabbat av sjukskrivningar när det gäller psykisk ohälsa. Och mycket beror på en orimlig arbetsbelastning, men också en otydlighet i rollen.
Mm.
Vad är det att vara en kommunikatör och Vad är värdet av att jobba med kommunikation? Det är inte alltid så himla tydligt för dem man jobbar tillsammans med i organisationen då. Och jag vet att när jag var på din bokrelease här för ett tag sedan, och det var ju många där som uttryckte Karin, du är en sån power lady. Och det var ju också någonting som jag kände första gången jag träffade dig, för det var bara wow. Så här lite, vilken stark kvinna, det var det första man kände så här. Och då undrar jag så här, väldigt nyfiket, är det någonting som du har fått med dig från början? Eller är det någonting som du har arbetat, tränat dig till?
Mm. Nej, men jag har ju tränat mig till det.
Ja.
Jag var ju faktiskt ganska blyg och ängslig när jag var liten, har jag tänkt.
Ja.
De första åren eller när jag började skolan och sådär. Men jag kommer ihåg att jag vann en berättartävling när jag var 9 år.
Mm.
Och det var jättestort för mig att fick berätta det för alla i skolan där. Och då var det, ropade de så här, prata högre, du pratar så tyst. Och jag var ju liten och tunn.
Mm.
Liten och tunn och ljushårig.
Mm.
Och samtidigt så var det så att mina föräldrar skildes. Och min pappa, som var en utåtriktad och extrovert person, och som fixade och ordnade saker, han bodde inte då med oss, utan jag bodde med min mamma och bror. Och de var liksom ändå lite blygare än vad jag var. Mm. Så att jag fick den rollen.
Ja.
De sa, Karin, gå och gör det. Jag bara, nej, jo. Ja. Och så fick jag träna mycket på det. Och sen ju mer jag liksom såg i skolan, jag såg de där orättvisorna som jag tyckte det var mellan tjejer och killar.
Mm.
Och jag liksom började tänka enormt mycket kring det och lägga märke till det och läste mycket böcker och så. Så bestämde jag mig liksom för att träna mig mer och mer på det i alla sammanhang som jag var i.
Mm.
Träna på att prata om kanske lite mer manligt orienterade ämnen. Träna på att ta ordet.
Mm.
Alltid var så här engagerad i saker. Förbättra saker.
Mm.
Och att träna. Så att jag har ju själv tränat så mycket.
Ja.
Så det är inte alls så att jag liksom har haft någon enormt uppmuntrande eller bara självklarhet så. Utan sen hade jag uppmuntrat. Mina föräldrar uppmuntrade bägge två. Att jag skulle plugga och det var viktigt med studier. Och så. Och sen fick jag också, här känner jag stor kärlek till min bror.
Mm.
Som jag tyckte var en... vi hade en väldigt fin relation, och det var ju min storebror också. Så att vi hade, ja, så jag har ju fått med mig lite verktyg, men ändå också väldigt mycket svåra upplevelser.
Ja, just det.
Som jag har tagit mig igenom.
Ja, just det.
Jag har ju bott själv exempelvis sedan jag var 16 år.
Ja, just det. Fick bli vuxen snabbt.
Ja. Mm. Och det är väl den styrkan, eller liksom det att arbeta med sitt mod.
Mm.
Att uttrycka sig.
Mm.
Att kunna sätta ord på både känslor men också vad man tycker.
Mm.
Möjligen kanske någon tycker att jag har varit för rak ibland, det kan jag ju säga.
Ja, just det. Och det skriver du ju också i boken att, att det där är ju lite olika och att man får känna in det lite. Och så är det ju, man är ju som man är. Och jag kan ju också säga att jag hör ju också till den sorten som uppskattar otroligt när folk är ärliga och raka och man slipper gissa.
Ja.
och det här med att gå som katten kring het gröt, det tycker jag är oerhört tröttsamt, eller linda in saker, eller, utan att det är så himla skönt när det kan vara liksom avskalat och rakt. Och så.
Mm.
Ja.
Sen tänker jag kanske att det du jobbar med där kring kommunikation,
mm.
det kanske också är en av de mest spännande arbetsområden som jag kan tänka mig. Liksom.
Mm.
Jag brukar tänka, vad skulle jag också kunnat jobba med? Jag hade också kunnat jobba med kommunikation.
Ja.
Jag tycker det är ju kärnan i allt vi gör mellan oss människor.
Mm.
Man är ju aldrig fullärd.
Nej, verkligen inte.
Man kan ju alltid bli bättre. Och jag tycker liksom också att bara se alla de här kommunikationsmissarna. Alltså vet, både när det går dåligt och när det går bra.
Mm.
Och lära sig någonting av det. Den tänker jag. Jag tycker det är ett oerhört spännande fält. Liksom.
Mm. Ja, det är det verkligen. Och jag tänker på ett sätt att kommunicera, det är att skriva en bok.
Mm.
Och det har du gjort. Och då undrar jag lite, vad var det som fick dig att skriva den här boken?
Jag började ju coacha kvinnor då för ett par år sedan. Och sen har jag märkt att en del av de här övningarna eller verktygen som jag skriver om, de har jag naturligtvis tagit från andra. Och andra har jag hittat på själv. Och då blev jag väldigt intresserad av att tänka, skulle det här fungera att kunna läsa sig till det? Skulle det kunna fungera utan mig? Och en del har ju sagt till mig, nej men Karin, det kräver ditt engagemang. Det är att du engagerar dig så mycket i människor och hör av dig till dem och vill att det ska gå bra för dem och så. Men jag tänkte att skriva en bok som kostar 139 kronor, det har ju många råd att köpa.
Mm, verkligen.
Ja, och då tänkte jag, då kan jag ju stötta ännu fler.
Mm.
Och dessutom ute i landet. Men även om alla kvinnor i Sverige skulle bli coachade av mig så kommer jag inte hinna det.
Nej, det kommer du inte.
Och så tänker jag, kan det funka om jag skriver? Och det är också ett sätt för mig att jag vill att de ska hitta till mig som gillar mig.
Mm.
Och som känner att vi skulle kunna connecta. Och då vill jag att de ska hitta till mig.
Ja.
Och därför så skrev jag den här boken.
Just det. Och den försvinner i snabb takt har jag förstått här. Jag följer dig lite på sociala medier och så ser när du skriver ibland. Och det tycker jag känns oerhört positivt. För som sagt, jag har läst den. Det finns otroligt många bra råd och övningar faktiskt i den. Och som du skriver, det här är ju en träning som pågår hela livet.
Ja.
Ja. Precis som att du måste hålla din fysik i form genom att träna, så måste du också hålla din mentala kraft och förmåga i form genom att ständigt träna. Så det finns väldigt många bra övningar här. Och jag har ju haft en del gäster här nu i podden. Jag har träffat en hel del kommunikatörer och det som många har angett oss som en fälla man kan hamna i, och det tenderar att vara stort i vår bransch, det är ju det här bekräftelsebehovet. Att hela tiden få bekräftelse på att man är bra och att man gör bra saker. Och det tar du ju faktiskt upp här. Och jag känner själv att det här är också någonting som jag har fått jobba ganska mycket med själv. Att inte mitt värde är inte det som andra tycker och tänker och säger om mig eller det jag gör. Och jag har förstått att dina coachingklienter också har kommit med just, eller ni har identifierat detta tror jag, som ett hinder då. Men hur gör man då för att inte vara beroende av bekräftelse? För det kan man ju faktiskt bli.
Men jag tänker att man ska ge sig själv det man vill att andra ska ge en.
Ja.
Att det är ändå den här grundläggande saken. Att lära dig att att ge dig själv beröm när det går bra. Tänka positivt. Att träna din hjärna på att berömma dig själv. Mm. Tänka positivt. Jag tog inte med det, men en sak som jag jobbar med, det är att göra en höna av en fjäder när det är någonting positivt.
Ja.
Istället gör vi tvärtom. Va? Våra hjärnor är inställda på faran.
Ja, just det.
Och vi har fått mycket kritik. Och det är ju så när vi är vuxna. Att vi, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom, som en finsk psykiater säger. Men du måste fixa den själv.
Ja, just det.
Du är vuxen nu och du måste själv ge dig den här. Mm. Bli lyssnad på om du inte blev det när du var liten. Eller omfamna dig själv. Eller trösta dig själv. Eller allt det där som du skulle behöva. Mm. Och träna på det. Och sen har jag också mött många kvinnor som hoppas, de som är sexuella, att de ska träffa en man som ska förstå allting utan att man säger det. Mm. Han ska känna på sig och sådana saker. Och jag tror inte att det är så. Jag tror att apropå kommunikation, så tror jag att vi måste säga vad vi behöver. Och kanske också lära oss att ge oss själva lite mer av det vi behöver.
Mm.
Och inte tro att andra omgivningen ska komma med det.
Mm.
Och när vi lägger vårt värde utanför oss själva, som vi ju gör. Liksom. Mm. Mm. Alla, vi vill ju bli omtyckta, vi vill ju vara en del av gruppen.
Just det.
Men om vi är för mycket att alla ska hurra och ropa hela tiden, så tänker jag att man får liksom hurra lite för sig själv.
Ja.
Och då kommer man ju må bättre.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju också väldigt viktigt i när man är på sitt jobb och i sin roll, att också prata om eller berätta vad man behöver, och också att ge sig själv vad man behöver på jobbet, tänker jag. För det är ju också en typ av, det är relationer och det är en väldigt stor del av livet. För jag kan bara gå till mig själv, och jag tror att många känner igen sig, att när man kommer in på ett arbete, så har jag många gånger trott att jag ska få en massa saker, att det är liksom, jag kommer till dukat bord. men det är ju inte alltid man gör det. Ibland så tror du att du har en roll, och så visar det sig att nej, det är inget som är tydligt här i organisationen, utan du får själv skapa. Du får själv skapa ditt nätverk. Du får inte lita på att din chef kommer lotsa eller guida eller puffa alla gånger, även om jag tycker att en chef ska göra det, såklart. Men det är också, du kan inte ta bort ditt egna ansvar för hur du ska lyckas eller hur det ska bli, liksom, hur ditt uppdrag ska bli. Och det är, när jag läser här i boken, det är ju många, det är intervjuer med dina klienter här också, ska vi säga. Och det är väldigt intressant. Så är det lite där att det här med att våga ta sin plats och att ge sig själv en plats. Det är ju det som hela boken går ut på. Varför är det så svårt för oss kvinnor, kanske framförallt, men jag tänker det kanske är även är män som upplever att det här är svårt, alltså.
Jag tror att för oss kvinnor är det värre, det kan jag säga, att så är det, för att vi har blivit liksom, du vet att det, som jag hänvisar till, att när kvinnor och män pratar 70-30, det vill säga männen 70% och kvinnor 30%, så tänker vi att det är lika. Men män har ett mycket större utrymme i tv, i nyheterna, på alla offentliga positioner och alla maktpositioner, och det har gjort att vi har vant oss vid att se män som tar plats. Men när kvinnor tar plats är det också ofta något negativt. Då är man bitchy eller bossy eller hon tror att hon är något. Då. Så det, så finns den här jantelagskulturen som vi har i Sverige. Jag ska inte göra det märkvärdig, som jag känner igen också från min mammas släkt eller uppväxt. Att inte tro att man är någonting. Och det andra är ju liksom att kvinnor blir ännu sämre på, då går man också emot den roll som man förväntas ha. Mm. Och då får man naturligtvis också negativa projektioner eller kommentarer. Och det är ju jobbigt för oss, eftersom vi vill bli omtyckta och accepterade. Så jag tror att det är båda de här sakerna. Både det här lite kulturella, om du jämför exempelvis med den amerikanska kulturen, när man tränar med en kvart senare, berättar de fortfarande om hur bra de är på olika saker. en mer liksom extrovert kultur.
Ja,
och också att det är att gå emot sin kvinnoroll lite grann, att ta den här platsen.
Mm.
Men jag tänker att om man börjar våga utmana det och ändå tänker som det här som du pratar om, tror jag är väldigt vanligt. Att man kommer till en arbetsplats och tänker att det ska vara fixt och färdigt. Mm. Men jag tror att en kommunikatörsroll är mer otydlig.
Mm.
Det är mer att få någonting slängt till sig. Sådär. Kan inte du fixa våra sociala medier? Eller kan inte du fixa vår hemsida? Eller kan inte du fixa... Och sen har man någon annan kärnverksamhet som man är upptagen av.
Mm.
Och jag tänker likadant där, att skapa sig, göra det där, läsa in, vad är mina mål?
Mm.
Vad ska jag uppnå på det här jobbet?
Mm.
Och att göra sånt som syns.
Mm.
Män är bra på att göra sånt som syns.
Just det.
Kvinnor är bra på att göra mycket osynligt arbete. Man plockar undan, eller ska jag säga. Man tar bort kaffekopparna. Men att lära sig att också lobba lite för sina idéer och sin, det man har gjort.
Mm.
Visa upp det man har gjort.
Mm.
Och säga, det här gjorde vi, det är bra.
Mm.
Men också lära sig att se det, leta efter det positiva.
Ja.
Nu har vi gått framåt så här mycket. Tänk om det bara är 2%, men det är ändå 2%.
Ja.
Eller nu har vi ökat antal tittare på vår hemsida med några hundra eller 20 stycken. Eller. Det är ändå en framgång att fira det lite grann. Att se att vi får fler följare på Instagram. Eller vad man nu har för mål.
Ja, precis. Mm.
Att tänka så och att sprida att det går bra.
Ja, precis. Och så tänker jag så här, det här med att få folk att lyssna. Du har ju faktiskt, presenterar ju faktiskt ett case här med en tjej som faktiskt jobbade som kommunikatör i boken. Och hon var ju så imponerad av dig, för du kunde ta ett rum som hon sa. Det var bara liksom... Och där har du ju, tänker jag, du har också tränat på. Och du coachade ju även henne då, så att hon skulle bli. För där känner man, där känner ju jag också att men jag skulle ju också vilja gå in och ta ett rum. Hur tränar man på det?
Jag tänker, när man är lärare så gör man ju inget annat än att stå och ta ett rum. Men när jag träffade henne, det var i en kommun i Sverige som jag jobbade i, och... Då visste jag att hon hade tre män i sin organisation som var i överordnad befattning eller liknande, som jag tyckte var ganska, vad jag ska säga, inte buffliga kanske, men ändå, de tog mycket plats, de var vana att avbryta. Alltså tre bra träningsobjekt skulle jag säga.
Mm.
Och i alla fall någon av dem tyckte jag jättemycket om, och han var väldigt snäll också, så jag tänkte det blir perfekt träningsobjekt. Så att jag gjorde de tre till hennes träningsobjekt.
Ja.
Och sa, tänk dig nu ska du liksom träna på dem. Jag tyckte det var jättebra att jag hade varit där, så jag kunde också vara så konkret.
Just det.
Och så fick hon träna då när hon hade olika presentationer vid tillfällen. Och det hände att de satt och pratade med varandra och skulle presentera. Och hur gjorde hon då? Vi pratade om hur man kunde peppa sig själv innan.
Mm.
Hur säger man ifrån på ett bra sätt?
Precis.
Utan att det slår tillbaka på en själv.
Ja.
Och så vidare. Så att, och ju mer hon tränar, alltså det blir ju kul när man tränar. Och sen är det ju många också som gillar alter ego-övningen.
Just det.
Ja. Den har jag ju hittat på själv. Den tycker jag också själv är väldigt kul.
Ja, just det. Och vill du berätta om den övningen?
Ja, det handlar ju om att om du väljer en person. Jag brukar säga att du ska välja en man, för jag tycker det är roligast. Men man kan välja en person. Jag brukar säga att det ska vara liksom Guds gåva till mänskligheten. Mm. En person som tänker så om sig själv.
Mm.
Men det är en god människa.
Mm.
Det är ingen ond person som finns mycket i historien och nu när vi tittar oss om, runt om i världen. Utan det här är en god person. Och sen tänker du på vad den personen har för kroppsspråk. Fundera på vad är du gillar hos den.
Mm.
Hur pratar den?
Just det.
Och så försöker du föreställa dig, hur tänker den personen?
Mm.
Och hur känner den?
Mm.
Den personen sätter du på din högra axel. Och har alltid med dig. Dygnet runt. Och så låtsas du ibland. Du föreställer dig att du är den personen. Du kanske kan gå in och köpa bröd eller någonting i en butik. Eller då kan du liksom tänka, hur skulle den här personen göra? Sen kommer det inte alltid passa att du är den personen, om det är väldigt olikt från hur det brukar vara. Och då kan du liksom tänka, hur skulle den här personen ha gjort?
Mm.
I det här, vad skulle den ha gjort eller sagt? Och på det viset så får du liksom en övning eller ett verktyg där du kan liksom... Det blir också ganska roligt, för det blir lite mer som en lek.
Ja, just det.
Och då kan du träna dig på det sättet hela tiden. Nej, men att det blir som en lek, och i och med att du har den här personen på din axel så kan du liksom alltid, du kan alltid tänka hur skulle den personen ha gjort. Och då får du liksom så att du alltid får mer ett reflekterande förhållningssätt. För ibland när du är med om saker så övermannas du av dina känslor. Du går in där och bara känner, åh, nu är jag så här liten och känner jag mig dum och usch, vad knäppt sagt. Alltså du blir liksom upptagen av din känsla och kommer inte ur den. Men om du har en sån här person på axeln så har du alltid något du kan gå tillbaks till. Hur skulle Anders, till nu var ett manligt chefsnamn idag, hur skulle Anders ha gjort exempelvis? Och då kan du tänka på det, och då blir du också lite så här pigg och glad också. Dels för får du ett reflekterande förhållningssätt. Men dels är det ju roligt att föreställa sig en person som man tycker om, som är en god person, men som har ett väldigt bra självförtroende. Och då får du liksom som, du får någonting som flyttar dig också lite från känslan. Och många av mina övningar är ju till för att flytta sig lite, för att inte helt övermannas av sina negativa känslor.
Ja, just det. Men jättebra. Jag blev så påminn nu när du sitter och pratar om detta. Jag var ju, det här är länge sedan nu, men jag var ny på jobbet, ett stort multinationellt bolag. Jag sitter och har en presentation av en kommunikationsstrategi. Och man ska säga då, personen som var produktchef var ganska känd för att vara en rätt minst sagt bufflig typ då. Mm. Var dessutom dansk. Jag vet inte om det har något att göra med. Ja, men jag har hört att vi har lite olika sätt att leda och sådär. I alla fall, jag satt där och var helt oförberedd på. Det blev sån massiv kritik alltså. Mm. Så jag, vet du vad, jag blev helt stum. Jag kunde inte säga någonting. Du vet, det var liksom så här. För att ja, det var ju också, sådär jag kände, men vad var det som hände? Men det var som att det var någon försvarsmekanism hos mig som bara, jag blev tyst. Jag sa ingenting. Jag visste inte vad jag skulle säga, för att det var lite sådär, vad jag än sa så kom det liksom ett en örfil tillbaks, eller på sådär, men en verbal örfil då kan man säga tillbaks. Så det blev så här, jag var så ovan vid den här situationen så att jag tystnade. Och vi, till slut så är vi, det blev liksom ingen fortsättning på mötet. Men det, så jag hade verkligen behövt att träna på. Nu vet man ju inte alltid vem man möter om man inte känner personen i frågan och sådär. Men det är ju som du säger, de här känslorna kan ju verkligen ta över. Och att det är jättebra att träna på, och att det går att träna på. Och nu vet jag ju att det här kan hända, nu vet jag precis hur det är. Nästa gång kan jag vara lite mer förberedd. Men ja, det är ett sånt här lite jobbigt minne jag har fortfarande av detta.
Ja, men det är klart att det är. Och det jag tänker på när jag hör dig berätta det här, det är ju att det du råkar ut för, det är ju deras positionering och maktkamp. När du kommer in som en person liksom, som är ny och utifrån och yngre, och de behöver visa upp sig för sig själva och kanske också ena sig i förhållande till varandra. Men det som händer ofta på styrelsemöten eller när man kommer upp i olika organisationer, det är ju att människor ägnar sig åt positioneringar och maktkamper. Och ibland blir man i skottgluggen för dem. Jag tror att det handlade ganska lite om dig och din kommunikationsstrategi. Och sen också att vänja sig vid, tyckte jag, när jag hade näringslivet som uppdragsgivare. Jag tyckte det var givande att de var ju världsbäst på att hitta svagheterna i en presentation.
Ja.
Jag tyckte de var ju väldigt bra på det.
Ja.
Och se liksom, här fanns ju något att utveckla.
Ja, just det. Mm.
Och jag tänker också att lära oss att svara och säga, ja, jag får jobba vidare med det. Så att jag har fått ganska mycket kritik också när jag växte upp. Jag tycker inte det är roligt att få kritik. Men jag känner att jag kan också kanske få lov att hålla tillbaka med den här fighting. Ja. Alltså jag lärde mig att säga, ja, inte försvara mig. Inte förklara mig. Utan säga, ja, men jag tar det till mig. Och när överordnade säger att liksom träna sig på de här tre sakerna som jag pratar om. Att leda sig själv, att bli ledd och att kunna leda andra. Och tänka på vad jag tror att jag hade svårt att bli ledd när jag var yngre. Jag var lite mer opposition, gick gärna mot så. Och fick liksom träna på att bli ledd och tänka att ska jag vara mot hela livet eller ska jag själv gå upp och ta ansvar? Och då bestämde jag mig för att jag själv ville ta ansvar. Det är också sånt som händer på arbetsplatser. Det finns ju massa informella ledare också. Om man vet att man är en informell ledare, det är när andra kommer fram till en och säger och vet du vad, du borde vara chef. Då vet man, okej, jag är den informella ledaren här. Men det betyder ju också att man tar inte ansvar för situationen. Det är helt annorlunda att gå upp och ta det formella ledarskapet sen.
Mm. Ja, ja, verkligen. Ja. Nej, men det här är ruggigt intressant och jag tycker då att som alltså istället för ja, det är ju så här att vi tenderar ju alltså jag är mer van att folk går i försvar än att man har en
dialog
precis att man kan ha ett utbyte för att just det här som du säger att säga ja men tack för det så betyder ju inte det egentligen att du har rätt. Utan det handlar om att jag har hört vad du sagt och det var bra för mig att få höra det. För sen är det ändå upp till dig själv någonstans att tänka. Det är också, för mig handlar det också väldigt mycket om vem är det som säger det och vad har personen för avsikt med att säga det. Och i vilken situation kommer det då? Så det är ju en liten kombo om det här. Känner du att det är någon som verkligen vill dig väl? Ja, men då är det ju enklare. Mm. Även om det kan alltså, svida lite. Det är klart att du alltid vill vara... Jag vill alltid prestera bra. Jag vill ju alltid tänka på allt och alla. Liksom, och ha alla svaren och så. Men någonstans så går det ju inte. För jag har mitt perspektiv. Andra har sitt perspektiv. Och så där. Så att jag känner att jag jobbar med det. Men jag tycker att det som du presenterar här och ändå... formulerat tack, då får man ju på något sätt ändå ett avslut. Det blir ju inte den här pajkastningen då som man lätt kan hamna i då.
Det har ju varit svårast för mig också det här med att inte alla vill en väl. Jag har ju själv jättelätt för att tycka om andra människor. Men jag tycker också om mig själv på det viset. Jag har lätt för att se det positiva och tycker det är ett roligare sätt att vara på. Men att inte alla vill en väl och att det är också svårt. Jag har ju också alltid haft ett väldigt känsligt drag. Så jag tror att jag behöver de här verktygen. Och det är därför jag är så intresserad av att ge bort dem också. Och stötta andra för att jag vet att jag har den här känsligheten också. Och den är bra att ha ibland när man kan känna in ett rum och känna in och läsa av andra. Det finns fördelar med det. Och det finns också nackdelar med att man kanske blir lite åtkomlig. Och sen är ju det här med mobbing. Alla som har gått i skolan vet ju att det finns mobbing. Och man har olika roller i det som händer och säkert olika situationer. Och det händer ju även på arbetsplatser. Att någon blir utsedd till syndabock. Ibland är det en chef som blir det och ibland är det en medarbetare. Men att det där är ju mekanismer som uppstår när människor känner sig otillräckliga på något sätt. Och det är väl också en mission jag har. Att om man liksom kan värdera sig själv så minskar behoven av att trycka ner andra. För jag tänker att även om jag är bra så är det ju inte att allt bra tar slut för att Pernilla. Utan det är ju så att du kan vara bra och det räcker till mig också. Det är inte så. Jag tänker det här med att behöva förminska andra för att själv känna sig duktig eller bra eller smart eller vad man nu behöver känna sig som. Jag tycker det är någonting som jag vill i alla fall komma ifrån.
Ja, ja och jag skrev ett inlägg på LinkedIn här på internationella kvinnodagen för att jag känner själv att vi kvinnor är ju exceptionellt duktiga på att förminska varandra. Och det handlar ju, precis som du var inne på, att vi har internaliserat då ett förtryck som vi använder mot varandra. Någonstans vet vi att våra platser är begränsade. Det finns inte lika många för oss som det finns för då männen. Och att det är, ja, och jag känner att jag behöver komma till. Så jag skrev faktiskt att det är dags att förlåta nu de här oförrätterna som har följt med ändå. Och det är ju extra jobbigt när det är just en kvinna som har stuckit kniven i ens rygg eller sticker nålar hela tiden. Där man känner att det här är det någonting som... Och vad tänker du om det? Hur kommer vi till rätta med det här? Hur kan vi... Jag känner så här, om vi hade jobbat tillsammans så hade vi ju varit en sån fantastisk kraft.
Ja, nej men det också. Jag såg ditt inlägg och jag kände på en gång att det där har varit extra svårt för mig. Och också erkänna att det är så, att kvinnor är avundsjuka eller vill hugga under ryggen. Jag tillhör ju de som har sagt nej, så är det inte. Men jag måste ju tyvärr backa lite på den då och säga att det finns. Men jag tänker, ofta märker jag från män mer osynliggörandet. Alltså att kanske män inte bryr sig om vad kvinnor säger. Eller liksom lär sig bara att tänka bort det, vifta bort och så. Men jag tror att kvinnor då som kanske känner gemenskap som man gör med det egna könet kan veta lite hur man placerar sådana här små nålstick och så. Och där har jag ju också tänkt ut olika meningar vad man kan säga till när någon gör sådär mot den. Och sen också... Jag bara tänker mer att inte själv bli den personen. Att inte själv bli den som delar ut eller hugger någon i ryggen. Eller att man ser de här maktkamperna. Att man kan veta, är det en sakfråga som blir för stor? Ja, då är det ju en maktkamp. Börjar man gå bakom ryggen på någon och gå till dens chef och så vidare. Då är det ju, då har man ju trappat upp konflikten. Och går man till media eller börjar skriva sociala medier och så vidare. Då har man ju hamnat i en blodig maktkamp. Och jag har ju varit med om det. Jag har liksom varit på den sidan och råkat ut för det. Och jag vill ju liksom uppmuntra till de här goda sidorna.
Mm. Jag tänker på, jag tror du tar upp det i boken också, att ha koll på sig själv och sina egna känslor. Just det här att bli triggad av någon annans beteende. Att stanna upp där och tänka, varför? Vad är det? Vad är det som händer här nu? När jag blir irriterad på en kollega eller en det kanske är, jag kan säga så här, dagligdags händer det mig. Det behöver inte vara att någon jag träffar, det kan vara någon jag läser om liksom på sociala medier eller tidningen och så, att man kan bli som, och så kan man säga, varför? Vad är det? Och oftast så handlar det om, alltså det är så, det är ju den här avundsjukan, den tar du ju också upp här. Att det är så orättvist.
Ja. vi har ju de här sårbarheterna också inom oss. Att bli sams med den, liksom. Bli sams med den här svaga personen. Som jag också kan vara. Och som vill vara med och bli omtyckt och bli bekräftad och höra att jag är duktig och så. Och allt det som väcker in så att man känner sig liten, det vill man ju bli av med liksom. Och jag tänker, som har intervjuat många när jag rekryterat, brukar ju fråga vilken egenskap hos andra tycker du sämst om.
En bra fråga. Den har jag nog aldrig fått ut.
Ja, den är frågan. Vet du vad lärare ofta säger?
Nej.
De tycker inte om besserwissers.
Nej.
Exakt, och då brukar jag skratta och tänka, vad är en lärare annat än en besserwisser? Ja. Och det är många som säger det. Ja. Och den sidan av mig, den är jag sams med. Jag är sams med den sidan av mig själv. Det kanske många inte är, men jag har inget problem med när någon uttalar sig väldigt sådär tvärsäkert och så. För då tänker jag, men det kan jag också göra. Men däremot så, jag har ju svårt när människor är gnälliga. Och det tror jag, det var ju inte någonting som uppmuntrades när jag växte upp. Det var inte så att min mamma kom rusande liksom. Om man var liten och svag. Jag tyckte hon var jobbigt. Och det betyder att jag tycker inte om mig själv när jag är gnällig. Så, jag brukar tycka att när jag blir förkyld tycker jag, gud, jag är som en förkyld man. Men, du vet, och då gillar inte jag det hos mig själv. Och därför kan jag bli såna andra äggnäller istället för att lyssna på det. När jag är i en coaching-situation, då hjälper jag ju andra. Men när jag liksom är med andra så kan jag tycka så här, men vad har du att gnälla över? Va? Jag har både jobb och bostad och gå och jobba. Eller du vet sådär. Att inte liksom förstå ibland att det där är ju ett sätt att få ur sig också några känslor och sådär. Men att jag tänker ju mer, jag vet om det här hos mig själv. Och ju mer jag liksom tänker att men jag är ju bra som jag är liksom. Så kan jag säga att jag blir ju väldigt sällan triggad av sånt som jag läser eller tänker kring andra bete. Eller du vet, om de inte direkt försöker vill mig illa. Så
ja, just det. Det är direkt klart. Riktat till dig.
Ja, då ja. Blir jag. Men ja. Annars så blir jag inte så triggad.
Nej, precis. Det här är, jag tycker det här är intressant, för jag tror att det är väldigt nyckeln till väldigt mycket framgång, känner jag. Mm. Alltså jobbar du det här? Det är verkligen mycket jobba med dig själv inifrån och ut. Alltså ett ledarskap som börjar här inne ja. Med dig själv. Lär känna dig själv.
Ja.
Och ta hand om dig själv, alltså ta ansvar för dig, för att jag kan också känna, ja, jag har säkert gnällt jättemycket i min dag, jag tycker inte heller om när jag är en gnällig person, och en del chefer har faktiskt varit så öppenhjärtiga och sagt, jag tycker vi att du börjar bli lite gnällig. Och då känner jag så här, nej, det vill ju inte jag vara, så då är det ju mer vad kan jag då göra istället, och vad är det jag inte, för oftast handlar det om att jag någonstans är ganska alltså jag är inte så stimulerad, alltså det, när det gäller jobb så är det ofta så att det behövs en förändring, och då är det ju mer jag som får se vad kan jag göra, vad ska jag välja liksom, vad är nästa steg då, jag kanske ska ta mig vidare härifrån, eller jag kanske ska be om andra arbetsuppgifter, be om att få utvecklas eller utbildas eller någonting sånt. Så ja, det finns ju, så jag tänker så här att, och det är ju också du inne på här, att se känslan för vad den är. Våga se på känslan, liksom, här är den, och också brukar jag känna känslor har ju information till oss.
Ja, acceptera dem, förstå lite vad det kommer om av, och sen inte alltid agera på dem. Det är ju det som är nyckeln liksom. Och jag kan säga, var det någonting jag lärde mig också av när jag hade det här toppnäringslivet i styrelsen, som var ju mest män förutom Annika Falkengren, som var då chef för SCB, så var det ju att någonting som jag gillade var ju att de såg sig själva som väldigt aktivt skapande människor. Alltså de tänkte att det här kan vi förändra, och det här kan vi jobba med, och det här kan vi göra någonting åt. Alltså är det någonting jag verkligen lärde mig av det var ju att de hade ju också makt i och för sig, men att det liksom också formar, då hjälper det till också forma den personen. Det finns också någon kraft i att tänka att om du är på ett arbete, du kanske ska bli vd själv. Det är ju alltid sånt som när man är chef, när man får mycket synpunkter av någon, så säger man, du kanske ska vara chef själv. Tänker man ju. Det låter som du har många idéer om det där.
Ja, just det.
Ja, och att kanske tänka, vad kan jag göra av den här situationen? Hur kan jag förändra den? Du kanske inte kan, liksom, om du lever med någon som vill bo på landet och du själv vill bo i stan. Och så, vad finns det för kompromisser? Eller? Vad kan jag själv göra för att göra mig själv gladare? Skulle jag säga någonting så, att göra sig själv glad varje dag, det tycker jag är viktigt.
Ja, precis. Jättebra. Ja du Karin, tiden går snabbt här när man har roligt. Så är det ju. Och nu tänker jag att vi ska sammanfatta och avsluta här. Men jag tänker jag vill verkligen rekommendera din bok här, Ta din plats. Och för lyssnare som är sugna nu på att köpa den, hur gör man då?
Den finns ju på beställa på Adlibris och Bokus och på Solentro som har givit ut den. Och sen kan man köpa den via min hemsida, karinjordas.se. Jag har också skickat den till ibland till någon som skriver till mig. Men jag såg på LinkedIn någon som har gillat den och som måste ha beställt den, som jag inte alls vet vem det är. Och jag är jätteglad för all positiv feedback som jag har fått kring boken. Att övningarna går att använda. Och att det blir som ett ständigt att påminna sig själv. Och att det leder också till någon sorts uppvaknande, eller vad ska jag säga.
Ja, det jag tycker det finns så otroligt mycket matnyttigt i den här boken. Och jag tänker de som är det här med att skaffa sig en coach ett tag. Varför är det? Varför är det en bra lösning? Det skriver du väldigt mycket om i boken, kan jag säga. Men jag tänker att vi ska ta upp det här också till slut.
Nej, men jag vet att jag har haft människor som behövt hjälpa mig genom tiden. Jag har jobbat mycket, jag måste träna, jag måste gå på massage, jag måste ha olika hjälpmedel. Och jag har haft handledare eller coacher kanske nästan alla år när jag har varit chef. Det är jätteviktigt att ha någon utifrån att prata med. Om man kan vilja förändra någonting hos sig själv. Alltså att gå i terapi passar ju inte alla människor. Men att ta hjälp någon några gånger med att bli lite mer modig. Jag har också ibland hjälpt jag till med att inför olika jobbsökarprocesser. Att ha någon att träna med. Alltså intervjuer och också få lite feedback. Hur lät det där? Och så. Så jag tror att liksom... Jag tänker vi gör ju så mycket annat. Vi lägger ner pengar på att köpa kläder och mycket yttre. Mycket på saker som hjälper vårt yttre. Det är ju jättekul. Men också sånt som hjälper vårt inre. För vi blir ju allt äldre. Vi kommer ha både glädje och nytta av att vi har blivit mer harmoni med vårt inre. Vi har så många olika personliga delar inom oss. Ja, det är ju inte så att man bara har ett jag. Utan vi har ju många olika krafter som... Vi har både den äventyrliga och den trygghetstörstande inom oss. Och att få det i balans och att hitta hjälpmedel för det. Och att skapa sig ett så pass bra liv som möjligt den tiden vi lever. Också i att också vara solidarisk med andra som behöver det. Det är min mission.
Det var fina slutord tycker jag. Om man vill komma i kontakt med dig, Karin, hur gör man då?
Jag heter ju Karin Jordås och jag finns på LinkedIn och på sociala medier. Och det är lätt att hitta mig där. Och jag connectar med alla och det går bra att komma och fika.
Härligt. Passa på att göra det om du har möjlighet. Då säger jag stort tack, Karin.
Och tack till dig, Pernilla. Jag är så jätteglad att jag fick vara med här idag.
Nobody puts baby in a corner. Kommer ni ihåg den filmrepliken? Ja, det är från filmen Dirty Dancing. Och ja, är du inte lika gammal som jag så är det typ 100 år sedan den kom ut. Men det jag vill säga med den repliken är ju just där att du behöver inte sitta på den plats som någon annan har gett till dig. Utan du är fri att resa dig upp och... ställa dig på dansgolvet om du vill det. Eller var någon annanstans. Det finns mycket som du kan påverka själv. Och jag tycker samtalet med Karin visade det tydligt. Och jag kan verkligen rekommendera hennes bok. Den är tunn och lättläst. Och den ger så mycket värdefulla kunskaper och insikter. Tack för att du lyssnade. Ha det så gott, ta hand om dig. Hej då.